hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är mål! Det
är mål! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save! Rebound save!
That was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, Viaplays hockeypodcast nummer 296 ska ta fart här en onsdag. Sitter på Ringvägen i Stockholm. Ishockeyn spelas i SHL, Hockeyallsvenskan. Det börjar närma sig Karjala Tournament. Det händer saker med covid-19 även inom ishockeyn. Allt detta och mycket mer i den här podcasten på en drygt en timme som vi har planerat tillsammans med Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och Håkan befinner sig i Norge. För att kolla hur läget är där. Först när man pratar om coronapandemin som ju börjar eskalera lite hemma i Sverige. Hur är det i Norge?
Jo då, men den eskalerar här också, va? Och nu pratar man ju hela tiden om de här klustren. Det vill säga att det är väldigt mycket lokala upplossningar. Visst uppe i Hammerfest, uppe på sjukhuset där har det varit ett utbrott. Trondheim, Oslo. I vissa studentmiljöer så har det väl varit lite frekvent, rätt så stor ökning senaste tiden. Men generellt ute i samhället så går det väl förvånansvärt bra, tycker jag, här i Norge. Det är rätt så lugnt och stansat, men det är också väldigt mycket distans. Det är väldigt mycket det som man säger i Norge, att ta hand om varandra men ta inte på varandra. Så att jag tycker väl att det finns lite hopp i bakom alla de här regn- och snöfyllda molnen som är på himlen idag.
Ja, det är ju en del sådana. Erik Granqvist, har det inte läge att rycka in till sjukhuset igen och börja arbeta lite som planen var tidigare?
Ja, god morgon, boys. Jag har ju skickat ett mejl där och till och med påmint om att jag är tillgänglig. Men här i Skåne så har det ta i trä inte blossat ut så mycket. Det är ganska stora avstånd här. Det är inte mycket kramar. Garden är fortfarande uppe till skillnad från till exempel Uppsala där man ser att det eskalerar nu. Studenter med mera, de verkar inte ha så mycket respekt för att man ska hålla det avståndet. Vilket gör att det här viruset sprids mycket snabbare, men de har inget behov av mig på sjukhuset ännu, och det är jag ju tacksam för det innebär ju att de har kontroll på läget.
Annars då, Erik, vad händer?
Jag är inne i en studentperiod nu. Fortfarande lite saknad efter er i studio, men jag såg att vi ska göra Karjala och sen fick vi schema till junior-VM som börjar 25 december för första gången sedan 2005 där borta i Edmonton. Vi kommer göra studio från Stockholm, det längtar jag till. Men jag studerar, jag går på en elittränarutbildning i fysisk träning. Jag har varit på närkampsspel med Samuel Fagemos pappa då, Linus Fagemos, som är hockeykonsulent. Viktigt ämne var här om dagen, och så kommer min meditationslärare från Indien kommer till Stockholm i slutet av oktober. Aha. Så det är en period av lärande nu innan vi ska ge av oss själva i rutan igen.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Du ska få prata om den där utbildningen som du var på också om en liten stund där, men jag tänkte vi stannar kvar vid det här med covid-19 och framförallt då hur det sätter tänderna i sporten. Vi har ju varit oroliga för det länge. Vi minns ju vad som hände förra säsongen som bara slutade abrupt där, både med Hockeyallsvenskan och SHL. Det blev ju inget SM-slutspel. Och nu så läser man att Linköpings match med Oskarshamn kommer skjutas upp. Den flyttas här och är inte klart vilket datum den kommer spelas. De ska ju möta HV i helgen också. LHC var i kontakt där med personal i Linköping nu, där de sa att de väntade på testresultat och att fler spelare skulle testas nu, vilket då förmodligen gör att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att spela match i helgen också för LHC. Och det här känns ju som att det är den där snöbollen som börjar rulla, som vi har varit så oroliga för att den ska ta fart i elitidrotten igen där, Håkan. Vad känner du när du hör dessa uppgifter?
Jo, men det tror jag, den farhågan delar jag med dig, för att vi såg ju redan på kort respittid här att Djurgården igår var väldigt sargade och skickade hem folk, och de mötte ju Linköping så sent som i helgen, så sent som i förra veckan. Så att det känns ju liksom som att det här scenariot faktiskt börjar återuppspelas nu. Vi kommer ju också ihåg den, det var Västerås och Karlskoga i början på säsongen, va?
Ja, exakt.
När det varit en sån en sån tidvattenvåg som bara liksom följde med allting. Så att det, jag är faktiskt, jag ska inte säga att jag är skeptisk, för det är fel uttryck, men jag är väldigt oroad för att jag tror att det här kommer att som en snöboll så kommer det bara växa faktiskt. Jag ser liksom ingen annan möjlighet egentligen med tanke på hur det ser ut i samhället också, den här så kallade andra vågen och liknande. Så att jag tror att idrotten kommer att bli väldigt drabbad. Jag tror också att det blir ett väldigt mycket mer seg och långdraget förfarande av den här pandemin än man hade kanske trott eller faktiskt hoppas.
Men du, är du rädd, Håkan, att man bara kommer få avbryta allting och göra som man gjorde med slutspelet och hocka svenska finalen och hela kvalet där i fjol? Att de bara stänger säsongen?
Jag tror att det är ju definitivt den sista utvägen, och det vill ju ingen ha, för att då vet vi att då kommer det bli skördas offer, inte bara så att säga genom sjukdom utan ekonomin och organisationer och hela paketet, va? Hela samhällsekonomin, framförallt hela idrottsekonomin kommer i oerhört lidande. Så att det tror jag man kommer dra sig för i den längsta. Men jag ser inte samtidigt för sig att man ska kunna genomföra det här på det sättet som man har startat säsongen. Så att för att vi ser också vilket tryck det är på myndigheter och alla att nu släppa in folk på läktaren och allting, va? Och så har vi hela tiden det här fortfarande liggande surrar i luften. Så att, alltså, diskussionerna pågår ju faktiskt åt fel håll i förhållande till smittan. Det är ju egentligen hur vi ska kunna liksom komma oss vidare från smittan, inte hur vi ska begränsa smittan.
Nej, det är där man är, och det blir ju också, man ska titta på det sportsliga, för det kan ju avgöra. Ta sådana här matcher som Linköping som ligger lite prekärt till i tabellen redan nu, ska möta Oskarshamn. Det kan vara ett av de här lagen som ju man måste klättra förbi. När den matchen spelas kommer man inte veta nu, men det blir ju sportsligt också, Erik, där att man inte kan använda bästa laget. Nu ska nya spelare testas i Linköping och garanterat i Djurgården också då. Strandberg fick ju kliva av i Borlänge till och med, han fick inte följa med upp till Leksand. Lär väl testas i någon snar framtid och spelar väl inte de kommande dagarna heller. Så att man måste ju se den aspekten också. Vad är din inställning till det hela?
Ja, spolar vi tillbaka den här podcasten några veckor så sa jag att det är bara att stänga SHL och ta upp två lag. Alltså gör det. Det är så otroligt speciella omständigheter som är nu. Och vi har ju pratat om ekonomin flera gånger. Och nu när den här andra vågen är på intågande så är det bara, tycker jag, att oavsett vad regelverket säger att man måste göra det innan säsongen, strunta i det vid det här tillfället och stäng ner ligan. Ta upp två lag från Hockeyallsvenskan då och spela med 16 lag nästa år. För att det här kommer bli så oerhört tufft för klubbarna. Och när det här elementet kommer in nu, att corona har fått fäste i olika lag och kommer spridas inne i den så kallade bubblan nu, som inte är någon bubbla här. I NHL hade man ju bubbla, då var det ingen som gick in med smitta och det var ingen som kom ut med smitta. Där kunde man hålla kontroll på det, men det kan man ju inte alls på samma sätt av förståeliga skäl. Här tränar man på morgonen i SHL, sen åker man och hämtar grabben eller tjejen på dagis och utsätts ju för risker på ett helt annat sätt. Vissa kanske har lite tonårsbarn som är i skolan, och man har till och med hört talas om fester där de smittfester, där de ska försöka smitta varann för att få det här viruset och därigenom då få antikroppar så att man blir av med det så fort som möjligt. Då.
Smittfester,
alltså att man det är fester och man hånglar och håller på. Jag har ju självklart inte varit på något sån själv. Det var många år sedan man var det. Det var i Boden på 80-talet. Men nu, då fanns ju inte corona på det sättet. Men nu gör man det då för att bli av med det här. Det finns en otålighet i det hela. Och det drabbar ju hockeyn väldigt mycket. För helt plötsligt så börjar spelare då smittas av olika anledningar. Och sen har vi det här jätteproblemet. Så att jag står fast vid vad jag sa för några veckor sedan. Att stäng ner... Stäng ligan den här säsongen och spela med 16 lag nästa år.
Men jag är ju bara nyfiken, Erik, och nu vet jag att nu har inte du suttit och skissat sådär, men hur ska du kunna ta upp två lag där? För jag antar ju att man måste stänga Hockeyallsvenskan också om man stänger SHL.
Ja. Men ta upp två lag. De två som hamnar i toppen där i Hockeyallsvenskan, om vi säger då till exempel att det blir Björklöven och Timrå som spelar väldigt bra och ser ut att vara där uppe i toppen. Ta upp de två lagen och sen så gör samma sak då att ta upp lag från Division 1, de som vinner där, så ta upp dem till Hockeyallsvenskan.
Ah, okay,
och sen spela med fler lag i SHL nästa år. Det blir ju som en kedjereaktion, men just som det är nu med alla orosmoment runt ekonomin och runt det coronaviruset, så tycker jag det är bästa vägen att gå.
Ja, men du tror i alla fall att det blir fortsatt spel och att man kommer spela fram till målsnöret, om man säger så, den här säsongen då?
Ja, det tror jag, men fortfarande, det är ju väldigt, vi sitter ju och spekulerar, för den här situationen har vi ju aldrig någonsin varit med om. Det är ju ingen som vet facit, men det är därför jag tycker man kan ta alltså preventiva åtgärder för att minska effekterna av den här pandemin.
Vi pratade om det förra veckan, Håkan, här om att det blir en Karjala tournament. Vi var ju lite överraskade, både du och jag och Rickard Wallin, att det blir det. Det ska bli oerhört kul att se Tre Kronor med Garpenlöv och kompani på allvar där i inledningen av november. Men ändå, vad tror du SHL-klubbarna känner innerst inne när de har de här problemen och sportchef och alla andra får bara sitta och fixa coronatest istället för att förhandla kontrakt och titta på truppen och se de hockeymässiga egenskaperna, så ska man skicka iväg spelare till Finland också. Hur tror du de resonerar?
Ja, jag tror man är väldigt skeptiska. Dels av anledningen till exempel nu så blir det ju inte aktuellt att plocka några spelare i Linköping till exempel. Det kan ju inte tänka mig, va? Och där finns ju både svenska och finländska spelare, amerikanska och utländska också, men de har ju inte samma tillknytning till landslag nu för tillfället. Men så du får ju den aspekten också åt andra hållet, va? I tillägg då så ska du så säga, den här turneringen har ju inte kunnat varit i för sig, nu kom det ett nytt beslut här i förrgår, va? Nej, det var här i Norge det. Jo, det var i Sverige. Herregud, det här också. Det här två länder håller reda på det. Men just det här med inresa för ryssar och folk utanför EU. Den problematiken hade du haft då, som hade kunnat genomföra den här turneringen. Nu går den i Finland och då finns det möjlighet. Men då kommer du så att säga i kontakt med folk rätt långt österifrån. Med tanke på att det finns spelare i ryska lagen som kommer från andra sidan. Uralbergen och liknande. Så att det är en väldigt mixad situation. Och jag tror inte att det är så att säga så speciellt intressant då för till exempel smittskyddsinstitut eller folkhälsoinstitut och liknande, när man ser egentligen på det sättet som man försöker att förhålla sig till alla de här smittreglerna, men som gör det väldigt, väldigt svårt för dem. Alltså, det här är ju, det är en enorm press på politiker nu som är pressade från alla håll, alltså från sjukhussidan, folkhälsosidan där. Å ena sidan har idrottens supporter, press, media, alla ekonomiska incitament som finns där från den sidan som är på dem då att öppna arenor och allting. Så att det är en otroligt svårbalanserad situation där det till sist och syvende att det här är liksom att rädda liv och allting kanske har kommit en liten bit på väg. För vi ser ju att vi har mycket större och bättre fungerande vårdapparat för tillfället som tar hand om alla insjuknande. Men det är fortfarande en otroligt allvarlig situation. Va? Så att vara politiker i det här läget och sitta då som Linda och ska ta beslut om det här, va? Det är ingen avundsvärd situation. Alltså.
Nej, och det finns ju inte det där rätt och fel. Det är ju så otroligt många som har gnällt över att men kolla på Schweiz, de släpper in så där mycket publik. Och det var ju den pucken som var hetast för några veckor sedan. Varför gör inte vi det i Sverige? Nu läste man ju att det började drabbas där nere i Schweiz också, att det började sprida sig, och det var väl Grönboys gäng där, Setse Lions, jag tror det var deras farmarlag där som fick väl stänga ner lite nu. Så det...
Ja, hela kantonen stängde väl ner, ja. Där gjorde ju helt egna regler, va? För att de såg att det blir sådana här klusterförfarande även där nere, vilket gör att de måste ta lokala och regionala förhållanden till Drax. Så att... jag tror att hur än, alltså det är ju faktiskt så att den här pandemin, den har ju så att säga inga skrupler överhuvudtaget. Va? Den tar fattig, rik, sjuk, frisk, svart, vit, gul, röd, randig. Alltså den går ju rakt fram. Va? Den har ju inga som helst, vad kallar man det, rasdiskrimineringar på något sätt. Så att det här kommer som sagt vara en otroligt tuff period för idrotten, men framförallt samhället generellt.
Ja.
Vi ska faktiskt tänka på det. Alltså, idrott är en del av samhället. Den är inte en betydande del av samhället. Den är en del av samhället.
Ja, nej, det är verkligen en orolig tid där, och vi minns ju vi själva satt där i april och maj utan idrott alls, och man bara töstade efter det. Nu är den igång då, men det blir svårt. NHL gjorde ju det fantastiskt bra, men det går inte att ha alla SHL-klubbar samlade i en liten bubbla. Det får vara i Ängelholm i så fall, Erik, att du jobbar med dem där.
Ja, jag ser det här nu. När jag var ner och gick den här närkampsspelsfortbildningen här i måndags, då håller de ju på att utöka restaurangen här i Catena Arena för att då kunna ta in fler människor på matcherna, i och med att det nu är tillåtet att ta emot i restauranger. Och vi såg i Löbers Arena när Färjestad mötte Frölunda där och vände sin negativa trend lite grann, Färjestad och vann. Då var det väl en 900 personer inne i arenan samtidigt, tack vare att det var så många i restaurangerna. Så det är också en väg som klubbarna går nu då för att få in lite mer intäkter.
Vad tycker du om den här?
Ja, jag tycker det är smart, ja, att man försöker hitta kreativa lösningar och självklart hålla säkerheten, göra alla medvetna om att det är det här som gäller när ni går in här, alltså tvätta händerna enligt gidemaner och desinficera och så vidare, och inte hålla på och krama, så håll avstånden, så att sköt och respektera det, men var här, drick och ät och ha trevligt under de regelramarna. Och det måste ju klubbarna, de måste ju göra såna här saker nu för att lindra den här blödningen som uppstår ekonomiskt.
Ja, men man förstår ju klubbarna, men det ser ju helt sjukt, om man får använda det ordet, ut. När man tittar på en bild av Malmö Arena, så sitter folk där borta i restaurangen, och sen typ 15 meter där bredvid, där får inte sitta någon, vet du. Där kan man bli smittad. Det går inte riktigt ihop där. 1+1 blir inte riktigt 2 i det där fallet. Men det är klart att klubbarna måste få in pengar. Det var väl Färjestad som gick ut med någon prognos hur mycket minus de skulle hamna. Jag vet inte om det var någon av er som läste det, men det var ju helt galet om det här fortsätter. Om det var minus 35 miljoner eller sånt.
34 miljoner,
ja. Helt otroligt, det säger ju rätt mycket. Ja, men vi lämnar det där spåret och kommer ju återkomma till det fortfarande då.
Säkert. Vi kommer nog på drasmedlet ett tag.
Ja, vi är fast i det. Och vi lärde oss ett nytt uttryck där, då smittfäste, vet du. Ja, man slutar aldrig att förundras vad som sker. Men vi vet att det ska spelas ishockey i Kanada, i Edmonton igen, precis som Ronny Stanley Cup-slutspelet. Så är det junior-VM, Erik var inne på det, att det kör igång den 25 december den här gången. Det brukar ju alltid starta den 26, men det blir den 25. Sverige spelar förresten den 26 där, så att det blir inget annat att möta juniorkronorna Tjeckien. Hur mycket längtar du till junior-VM nu när du ser att det börjar röra på sig, Håkan?
Ja, men det är ju ofta en sån här liten ett delmål på säsongen för att avläsa liksom var man är någonstans egentligen, va? Turneringen har ju växt i intresse från svensk sida med tanke på att vi har haft så bra. Den har växt i intresse också för att den har varit egentligen kanske den fredigaste internationella turneringen, om man får säga så. Den har ju ofta slagit egentligen AVM i dramatik, i just profilbyggning, inramning generellt då, för att det som har varit så bra med den, det är att den har alltså i rent åskådarmässigt och presentationsmässigt på tv och runt omkring arbetet, så har den spelats på vintrarna i bästa hockeysäsong och med ett enormt intresse från folk som är hemma under jul och nyår och kan så att säga passa på att titta på det här och följa det så pass intensivt som man måste för att hänga med. Så att junior-VM är definitivt en av ishockeyårets tre stora höjdpunkter.
Och att det kör igång på juldagen, Erik, hur anmärkningsvärt är det?
Helt underbart. Och det är 15 år sedan, 05 var senast det drog igång på juldagen. Så jag sa till Yvonne och Jonte att när tomten lämnar den 24 på kvällen, då sover jag. Men sen ser ni inte röken av mig, för då tar Gide över. Då är det junior-VM, och för mig är det ju årets höjdpunkt. Det är de tre stora, som Håkan säger. Det är JVM, det är hockey-VM och det är Stanley Cup. Men det kan ju bli Dream Team. Gary Bettman, bossen i NHL, säger att deras preliminära start är ju 1 januari för NHL, grundserien nästa säsong. Men blir den lite förflyttad, kanske mitten av januari eller slutet av januari, vilket Niklas Lidström tror och förutspår, och han har ju en fot in där i Detroits organisation, då får vi ju förhoppningsvis se alltså otroligt bra lag där Lafreniere gör sitt tredje junior-VM, Byfield är med, så väldigt många stjärnor som var tongivande i fjol kommer att spela även årets junior-VM förhoppningsvis. Och som sagt, Sverige har ju ett lag som är väldigt intressant. Den här 01-02-kullen vann ju junior-VM i Övik för 18-åringar för första gången då genom tiderna. Så den kullen vet vad som krävs för att vinna och har en bra chans att ta hem det nu också med Wallstedt i målet. Han som gör succé där uppe i Luleå, målvakten. Eller då Arnefelt, Skorpionen, som var så bra. Och så ser vi att Alexander Holtz, han skjuter ännu bättre än vad han gjorde för ett år sedan. Raymond är ju starkare än någonsin och dominerar. Så Sverige får ett bra lag och det kommer även motståndarna få, så att det vibrerar bara. Jag såg det här schemat komma, jag smsade igår Niklas, vi hade lite kontakt, du skickade någon länk där de pratade om stjärnorna där på TSN, så att jag är väldigt uppumpad och ser fram emot det här som många gör. Alltså det har blivit en tradition att sitta där och mysa, många är lediga och man kan titta på hockey. I det här fallet, vissa matcher går ju på bästa sändningstid, alltså svensk tid, och vissa kommer gå mitt i natten.
Ja, det blir ju lite annorlunda med Edmonton. Vi hade faktiskt möte här med Svenska ishockeyförbundet. Man har ju det inför turneringar. Vi kommer ju dela den här på Nent Group då med Sveriges Televisioner. Och var Thomas Montén, förbundskapten, med på det där mötet också. Han berättade ju om restriktionerna som kommer att vara. Och det är ju rigoröst. Alltså, de kommer resa över i chartrat plan och hämta upp finländarna och sen åker Ryssland med det också. Sen är det bara puff, rakt till hotellet och leva där. Det blir inte sån riktig sån bubbla som det var under Stanley Cup, att de spärrade av en hel gata så fick spelarna gå där i ensamhet ner till arenan, utan här är det då buss rakt in i arenan och får inte träffa några andra. Ska man jobba med den här turneringen så måste man åka över i god tid innan och sitta i karantän ett par veckor, över julafton då, för att få jobba med turneringen. Så att det blir ju andra premisser där då innan Sverige drar igång mot Tjeckien den 26:e 20:00. Sen är det lite sämre tid för Sverige faktiskt. Man vet Österrike vid midnatt den 28:e. Sen så är det Ryssland 03:30. Och sen på nyårsafton där till nyårsdagen 03:30 så möter man USA. Så att det är väl en perfekt tid. Det är då efterfesten brukar börja hemma hos familj Södergren, är inte det? 03:30.
Ja, precis. Men du frågade om Montén där. Är golfbanan öppna där i Edmonton?
Jag vet inte, jag glömde frågan. Jag vet inte hur klimatet är där.
Kan det vara, jag kan väl tänka mig att det är 30 grader kallt också och snöar och blåser. Så att, ja. Det blir ju verkligen hotelldöden som kommer drabba de här efter 4 veckor där uppe. Så att det kommer vara otroligt tufft, tror jag, för de här killarna att anamma sig den här situationen de ska leva i. Va? Så att det ska bli ett intressant och ytterligare ett socialt experiment faktiskt, att kunna ha tonåringar i, ja, den här bubbelmiljön.
Ja, jag tror också det, men det var lite som vi kom in på att Montén sa det själv, ja, men vi tränade ju på det här i fjol när de var i Trinets och Ostrava. De bodde ju långt, långt utanför, kommer ni ihåg det?
Både i Polen, ja.
Ja, de var i Polen till och med, och det var dåligt wifi och det var inte riktigt 100% då, men de gick ju bra ändå i den turneringen, så att de ska nog kunna fixa det där, tror jag, ändå. Men visst är det coolt att TSN där, Erik, drar igång en egen liten show bara för att man har släppt planeringen till junior-VM. Det kör de ett studiomagasin på.
Ja, det var så coolt, och du skickade den till mig och Håkan, så jag tittade på den igår innan jag somnade, och det blev nästan svårt att krama om John Blund efter det, för att de gör det ju så snyggt, och det är ju just den här längtan efter att få se stjärnorna förhoppningsvis en gång till. För oftast brukar man ju få se en Connor McDavid eller en Lafreniere en gång när de är 16 och sen kanske en gång när de är 17. Men sen så drar de och så börjar de spela NHL. De är så långt i sin utveckling så de gör skillnad för sina NHL-lag direkt då, som har tingat dem. Men vi kan ju få se en Kakko till exempel, vi kan få se en Jack Juice. Och vi kan som sagt få se Lafreniere och Byfield och Askarov, den ryska målvakten som draftas som nummer 11 av Nashville. Alltså det är så mycket att gotta sig åt. Men först kommer tomten som sagt och sen kommer Gide.
Ja, det är ett tag till och vi kommer hinna prata om det så många gånger. Men jag bara fastnade vid juniorkronorna. 52 matcher. Vet du hur många förluster de har på det i gruppen? Inte en förlust på 52 matcher. 13 år.
Ja.
Och hur många guld har vi på de 13 åren, Håkan?
Ja, det är det som är grejen, va? Det är väl 2, va?
Ja, vi har ju ett guld 2012, ju. Sen var det ju 1981, var det väl, va?
Ja.
Men det är otroligt.
Och det där har man ju plockat fram varenda år, va? Och så har man alltid försökt att ta den här tesen att bäst när det gäller och hela paketet, va? Och vi har försökt hela tiden att bryta den där. Ja, det är ingen dålig trend, så att säga, att vinna alla gruppspelsmatcher. Det är ju tack och den styrka, men det gäller ju att vinna de där viktiga avgörande matcherna också på slutet. Och det såg vi till exempel en oförmåga i årets turnering då. Men likväl va, så det är svårt att säga, skulle du byta ut en av de här gruppspelsmatcherna mot en slutspelsmatch? Ja, då skulle du valt Tyskland och Österrike eller något där och när du mött dem kanske. Men det är också det att vinner du inte de här gruppmatcherna, då får du ett jäkla motstånd oftast i kvartsfinalen. Och så åker du i kvartsfinalen, så är det ännu större skandal va?
Exakt.
Så att det är lite det där att man ska inte gapa efter för mycket heller. Man ska ta saker och ting i rätt ordning, och det är ju faktiskt då att först ska du vinna gruppspelsmatcherna och den gruppen du spelar i, för att då ger det en bättre förutsättning för de sista tre matcherna, avgörande matcherna. Så att jag tycker ändå som sagt att det ska vi se fram emot med stolthet och verkligen en fjäder i hatten. Men det är klart, de får gärna vinna ett guld också.
Ja, och det är det jag var inne på nyss, att de har ju visat i U18-VM den här generationens, de här årgångarna 01-02, att de är vinnare. De är som bäst när det gäller som mest med Holtz och Raymond i spetsen. Så på det sättet ska det bli väldigt kul att se om de kan återupprepa den bravaden. Och sen hatten av, som ni säger, alltså att kunna vinna så många gruppspelsmatcher, det visar på noggrannheten, hur man oavsett motstånd, man scoutar motståndarna, man vet tendenserna, man har strategier för att hantera det om och om igen. Så de vinnande vanorna får de gärna fortsätta med och sen spetsa till den när det gäller som mest.
Men du Erik, tror du att de har med sig det här? Det är klart, precis som Håkan var inne på, att de får ju 1 miljon frågor från oss i media om det här. 52 matcher, 13 år, inte en förlust. Varför inte fler guld och bara ett guld under de här 13 åren? Vad beror det på? Tror du att de här unga killarna verkligen bryr sig och har med sig det, att det blir en mental aspekt för dem?
Inte de här Holtz och Raymond och Alnefelt och hela den här kärnan av spelare som var med och var som bäst när det gällde som mest i U18-VM. De har ju ett otroligt självförtroende. Men däremot ledarna, så jag var ju kritisk redan för något år sedan att inte Montén tar hjälp av en bra mental coach. Alltså någon som han litar på. Det finns ju många bra där ute i landet. Ta hjälp och hitta så att man inte försöker stänga in spöket i källaren, utan gå ner i källaren och öppna dörren och möt spöket, omfamna spöket och se att det är ingen fara, utan det använder man som en kraft istället. Men här behöver man ju ofta någon form av professionell hjälp som ledare, för det är få ledare som har den kvaliteten naturligt, likt en Conny Evensson eller de här legendarerna som kunde hantera de här mentala aspekterna med bravur. Och där vill jag se, skulle jag vilja se att Montén tar hjälp av det för att, om inte annat för egen skull, hitta ett bra mentalt tillstånd där han har självförtroendet att kunna lotsa laget i guld.
Ja, vad säger du om Montén som coach, Håkan?
Ja, jag är inte riktigt... Vad ska man säga? Jag tror inte jag är riktigt klar över att fälla och riktigt omdöma någon, för jag har inte riktigt sett i alla moment alla de här problemen. Det Erik bedömer där, jag vet inte om man ska relatera det till så att säga en ekonomisk fråga eller en policyfråga från förbundet, va? För att du har ju ofta ett visst antal ledare du bara får med, så att ska du ha in en ny, ja, då måste du välja bort en annan. Så att det kanske inte går att associera till egentligen coachrollen. Men i övrigt så tycker jag väl egentligen, om du tittar bara på de här olika matchsituationerna, så har jag inte sett några större brister egentligen. Alla coacher har ju en föredragen spelare framför någon annan i vissa moment. Och sen då kan man kanske i vissa lägen se på skillnaden att en coach kanske väljer just sådana spelare för att spela då kanske ett mer defensivt spel när man ligger i ledningen, att inte chansa på vissa sättet, att det är vissa powerplay spela två backar istället för en back och fyra forwards eller sånt här, va? Och i det där läget så tycker jag att jag har sett något större problem med att acceptera det faktiskt Montén väljer i spelet. Jag tycker han gjorde ett bra intryck i vintras. Han med sina backspelare verkligen så att säga hade de rätta spelartyperna. Jag tycker han satt in Gustafsson vid tekningar på rätt ställen. Jag tycker han gjorde det mesta rätt faktiskt. Sen att vi inte vann till slut, det är också det kan man ju då säga. Får han dra det tunga lasset för att han inte gjorde rätt på det stället. Men jag tycker nog att han är helt acceptabel ung coach. Alltså det är lite annorlunda att coacha juniorer än att coacha A-lag dessutom.
Ja, för det är ju en komplex situation, det förstår jag ju också, att komma in med juniorkronor. Det är ju egentligen bara de där veckorna som gäller egentligen. Det är ju samma sak för Garpenlöv, det är ju ingen som kommer ihåg hur det går i Eurohockey Tour, Erik, utan det är bara VM just de där veckorna som sätter pekfingret på hur bra man är som tränare. Hur jobbigt tror du att det är?
Det är en väldigt speciell utmaning, för de har så lågintensivt jobb så stor del av säsongen, där de åker runt och tittar på spelare, Garpenlöv och hela hans stab, och gör sig en bild, och sen då är det skarpt läge då under några veckors tid, framförallt då finalveckan då med kvart, semifinal, där allting avgörs hur man bedöms, och det är ju en situation som man behöver älska, och det verkar ju verkligen Garpenlöv göra. Men det är en intressant säsong så tillvida att NHL kommer ju förhoppningsvis dra igång i januari och köra någon gång över sommaren, alltså in i juli. De vill ju inte krocka med OS som börjar 23 juli, så de vill ju vara klara innan det. Och det innebär att vi kommer ju få se många fler SHL-spelare och även från KHL och NLA. Alltså från Europa kommer kärnan av laget kanske bli, eftersom det är så pass mycket, blir som krock med NHL, och därför blir de här Eurohockey Tour-turneringarna och vilka de väljer att bygga det här VM-laget ännu mer intressant. Och det kommer ju vara spelare från Hockeyallsvenskan också som är aktuella. Alla de här AHL-spelarna som nu gör det så bra i Hockeyallsvenskan kan ju också bli aktuella. Så på det sättet så spetsar det ju till de här Eurohockey-turneringarna med start i Karjala här då på Viaplay i början på november.
Ja, det är en ny värld som vi lever i, men fortfarande så finns det ju de här rubrikerna avgå och den sportliga biten man riktar in sig på. Man hamnar ju på en tränare då, om vi dyker ner i Hockeyallsvenskan och pratar om kanske rätt man på rätt plats eller rätt man på fel plats, jag vet inte. Modo, Ville Nieminen, 6 matcher. 4 poäng så här långt för Modo, och det är ju den första tränaren som har hamnat i den där berömda skottgluggen. Hur orolig ska han vara, och hur tror du Modo resonerar, Håkan?
Framförallt så tror jag hela Övik darrar lite, va. Man hade nog sett ett helt annat scenario om man då så att säga tar fjolårets säsong som utgångspunkt, va. Men jag satt och tittade lite på det här om kvällen också, och alltså de har ju tappat ner en halva laget. Plus Hellqvist som tränare. Det är väl inte bara Glader som är kvar sedan förra året. Han kom ju in sent. Va? Så att, ja. Alltså du måste stå med fötterna på jorden, och så måste du tänka efter vad som har skett och se lite i backspegeln för att kunna egentligen lägga det här på rätt nivå. Och jag hade inte trott att Modo skulle ha så här tamt anfallsspel i och för sig. Men alltså de tappade 128 av 205 mål har de tappat inför den här säsongen i spelare.
Ja.
Och det är självklart, det visar ju då så att säga att den offensiva tyngden är ju otroligt bristvara i det där laget för tillfället. Ja. Och det är ju det, vad har de gjort? 9 mål på 6 matcher.
Ja.
Alltså det är där problematiken för dem lever. Va? De har inga produktiva spelare kvar. Och det måste de ha insett någonstans, så att om de inte har lyckats hämta in det, ja, då får de skylla sig själva. Men jag tror inte du ska lägga det på Nieminen som kommer in utifrån. Va? Utan det är ju någonting som har pågått under en tid när de förstått att de skulle bli brandskattade. Så att i all ära, Nieminen gör något så bra han kan med det materialet som han har fått att förfoga över. Däremot så skulle man nog kunna hoppas att man skulle kunna få in lite mer stöd från utifrån på antal spelare. Och där har ju då Moden rätt så tung kontaktkarta över hela världen, så att det hade jag förväntat mig att de skulle vara lite bättre.
Erik, vad väcker det för känslor i din kropp när du läser sådana här rubriker och hör att en ny tränare då i en klassisk klubb kanske redan då folk vill ha bort honom efter 6 matcher redan? Vad känner du då, som har ju varit verksam som tränare ganska länge?
Jag känner ju direkt den här, det börjar nästan pirra i armarna av en liten panikkänsla som det blir när man är i en klubb. Och framförallt när man kommer in som ny, som Nieminen, som ska implementera någonting nytt och ta det vidare, det Hellqvist och gänget byggde upp. det blir en panik. Och nu är det väldigt lätt att det blir spretigt. Och när jag tittar på deras spel så är det ju oerhört spretigt. Alltså man gör inte saker tillsammans. Så man blir väldigt lätt att skapa målchanser mot. Spelarna åker kors och tvärs och de är säkert helt slut efter matcherna. Utan att ha uträttat egentligen någonting. Så vad jag säger är att Ville Nieminen, ta en sida ur Finlands hockeybok som vi såg dem vinna 2019 VM där med ett jättestarkt kollektiv. Man hjälpte varann. Målvakterna fick rätt hjälp. Backarna fick rätt hjälp med forward som backcheckare. Och därifrån kunde man ställa om spelet och skapa målchanser från ett jättestabilt försvarsspel. Så den här spretigheten måste jag säga, när jag tittar utifrån och in, att hela den här staben då med Glader som sportchef och Nieminen, Styv, Omark och Eriksson då som är målvaktstränare, de måste sätta sig samman och enas om en strategi framåt. För nu känns det lite grann som en enmansshow där han inte har fått att man har fått konsensus, att man har enats om någonting som man implementerar i laget och spelarna får något att tro på. Och de åkte ju på en käftsmäll där precis innan serien skulle börja. Och där kändes det som att de började verkligen tvivla på det här sättet att spela. Och sen har det bara tagit in i själva serien där de har fått en bedrövlig start som ni pratar om. Men verkligen att komma samman och sen hur man gör det. Det första steget är att Ville Nieminen slutar förneka att det är ett problem. Utan det är ju ett jätteutmaning de har nu, men det börjar att ledarstaben kommer ihop så att Styv får ut det bästa av vad han kan, Omark får ut det bästa av vad han kan, Eriksson och även Nieminen, han ska ju vara som styrman, eller han, det är ju han som håller i rodret, men de andra måste få ut, för jag vet hur det blir ofta i sådana situationer, att de andra då säger, men vad fan håller han på med, vad är det här för skit, och sen så börjar spelarna muttra och så går de till assisterande tränare, men vad är det här för skittränare, ja det här hade jag fått bestämma, hade vi ju inte gjort det här. Det smyger sig in väldigt snabbt och det måste man ju bryta. Och en ganska bra grej att göra är ju att man tar in alla, man gör en cirkel i omklädningsrummet. De här grejerna vill vi göra nu. Vilka är med på det här? Ställer i cirkeln, var med på båten, annars får ni hoppa av. Alltså man måste nästan börja se vilka är med på det här eller vilka inte är med på det. Men det är en intressant process som coach. Kanske det mest intressanta man kan utsättas för när man hamnar i de här situationerna och börjar sippra in panik i gruppen.
Ja, men ponera nu då att det inte alls är rätt med Ville Nieminen, liksom att man känner det, spelarna känner också, vad är det här, det fungerar inte. Han kan vara en jättebra tränare men kanske inte i Hockeyallsvenskan med Modo. Har du upplevt det någon gång under din karriär som spelare, Håkan, eller som ledare, sportchef, att du bara, nej det här funkar inte?
Ja, bitvis. Så ska jag väl kunna säga. Men det är liksom en hel livstid sen. Och,
men biter man ihop eller vad gör man?
Ja, framförallt så är det ju lite... om jag får uttrycka mig så här. I de lägena som jag har varit inne här så har det ofta handlat om att man har haft en för hög ambition med ett för dåligt material. Och det kan jag tänka mig ungefär samma sak här. Vilket innebär egentligen att momenten som man lägger in som man vill spela på, spela efter eller spela för att vinna på, de kanske inte det nuvarande manskapet har förmågan att utöva för tillfället, utan man skulle egentligen behöva bygga huset ifrån grunden och så att säga, börja om bakifrån med kanske utbildning på spelare och lägga det i en 2-3-årsplan. Så har ofta de förhållandena varit för min del, eller så har det varit tvärtom, att ha fått in en tränare som är ambitiös men kanske inte har pondusen. Och det brukar vi ofta relatera till att man tappar omklädningsrummet. Va? Man märker att det är en dissidens då mellan kunskap och utförande många gånger från tränaren. Det finns det också väldigt många exempel på. Så att det är i de parametrarna som jag har upplevt egentligen på det här sättet. Både som ledare och som spelare själv faktiskt. Men jag undrar om det inte är det första scenariot jag lägger till här, att det kanske finns en för stor ambition dels från den yttre miljön i Örnsköldsvik som tror att Modo alltid ska vara topplag, för de är Modo och de är så att säga, de är i en situation från förra året där de var så pass bra och nära att gå upp. Och man relaterar mycket till Björklöven, att man skulle kriga med Björklöven om platsen och Timrå och Norrlands trion där skulle slåss om det här. Och sen hamnar man i en situation där man faktiskt överskattar sitt lag. Man har en tränare som har fått ett uppdrag att ta ett lag vidare, och kanske då är det en dissidens då emellan egentligen vad tränaren kan, vill och har fått för förutsättningar och vad egentligen det laget man har på pappret kan utföra för tillfället.
Mm. Ja, för det är väl lätt att man smyger omkring lite, Erik. Jag vet inte om det var Zanetski-historien du relaterade lite till där, men du var väl mitt i elden där och då var det inte så?
Ja, det är ett jättebra exempel där. Men Håkan är inne på en otroligt viktig grej, att när förväntningarna är på en nivå, men lagets kapacitet, framförallt spelarnas individuella kapacitet, inte är i samklang med förväntningarna, då blir det ju varje dag en besvikelse. Man lever inte upp till förväntningarna. Det var jag med om i Färjestad också. Efter att ha vunnit flera guld så helt plötsligt fick vi en trupp av spelare som inte alls höll guldnivå enligt mig, jämfört med de andra topplagen då med Skellefteå i spetsen. Vilket gjorde att bara för oss att ta oss till final var ju kanske en ännu större prestation än vad det hade varit att vinna guld något år tidigare. Och det är det som blir väldigt svårt att hantera som ny ledare när du kommer, som Nemi i det här fallet, till ett lag med enorma förväntningar att det bara ska fortsätta utvecklas. Men helt plötsligt ser individerna i laget, som ni har varit inne på här, är inte av samma nivå. Och då måste man ju skruva tillbaka förväntningarna och börja hitta ett spel och anpassa det ut efter den lagsammansättning man har. Och det är där jag är inne på att de borde ta verkligen ett kapitel ur den finska boken då, som de har vunnit junior-VM om vi tittar något år tillbaka i tiden, men även senior-VM med ett otroligt starkt kollektiv som börjar med ett strukturerat, offervilligt försvarsspel. Det tror jag är vägen ur det för Modo just nu.
Ja. Nej, men sen tror jag också att det är som ni var inne på det här, att det handlar om att bygga ett lag också. Det är inte bara att sätta ihop bra spelare. Okej, gå ut och prestera nu. Har man super bra spelare i Sverige 1998 när vi vann VM-guld i Zürich, du var väl på plats då?
Fixar de mycket själv.
Ja, men då blir det ju det. Då var det Forsberg, Sundin, Renberg och hela ligan där. Sen var Johan Thornberg den stora hjälten. Det var ju en annan sak, men då blir det ju på ett annat sätt. Här måste man ju hitta, men hur fungerar han? Hur är han i de här situationerna? Vem löser och spelar bäst sista minuten när vi ska bevaka en ledning? För tittar du på erfarenheten i Modo nu så finns ju den där. Det är ju, jag kollar på Elite Prospects här, så är det NHL 245 matcher, det är Hockeyallsvenskan 2292 matcher spelade, högsta ligan i Finland är 427 KHL-matcher, AHL över 1000 matcher, så att det är klart att det här laget ska vara uppe i toppen av Hockeyallsvenskan, helt klart. Men
snabb grej, Niklas, ja.
Kör.
Det är exakt som du är inne på, men Adam Johansson, vår gamla kollega på Nent Group, skrev en krönika, jag tror det var i Expressen eller vad det var jag läste den, där han ifrågasätter Ville Nieminens sätt att kommunicera. Och kommunikation, det är ju så du når ut till spelarna. Du hittar olika sätt att kommunicera ditt budskap eller stabens budskap. Och om Adam, som har insyn i organisationen, om han börja ifrågasätta Nieminens sätt att kommunicera, där har man ju en väldigt viktig punkt att diskutera i staben. För om det visar sig att han har svårt att nå ut, då kanske det skulle vara så att Styv eller Omark håller i vissa delar av kommunikationen för att få laget med sig på tåget, så att säga. Så det finns många frågetecken, och det här utifrån, det är väldigt tufft och utmanande att vara mitt i det, men för oss utifrån är det ju intressant att analysera, spekulera och betrakta det.
Ja, men så är det, och största respekten för Adam som garanterat känner Modospelare, men ibland tycker jag att det blir lite för mycket i media att vi journalister tror att vi är några experter hur man formar ett lag, just det här med hur han kommunicerar. Vi är ju inte där på morgonmötet som de har haft nu vid klockan 9 och får lyssna till allting, vad Ville säger och vem av de assisterande som tar ton och kanske leder träningen. Det blir så lätt att bara slänga ut det där, tycker jag ibland.
Och
så slänger man bensin på elden och så bara fuff, så där är det. Och så blir det en bild över hur Ville Nieminen är. Jag försvarar definitivt inte honom, men jag är bara lite nyfiken på själva begreppet. Förstår ni vad jag menar?
Ja, och hur det funkar för alla lyssnare som inte har varit på elitnivå i ett lag är ju att Adam har ju säkert någon kontakt där med Modo, så det är någon spelare som är missnöjd. Och det är utifrån den egen kanske egna personliga preferenser. Han är missnöjd på det sätt Nieminen kommunicerar. Och då kan han bygga en krönika på det. Men det kanske inte är den allmänna bilden att kommunikationen är dålig, utan det är den spelaren. Det är lite så det fungerar. Det kan ju också vara bra för lyssnarna att veta. Att det behöver ju inte vara så bara för att en spelare tycker kommunikationen är dålig.
Får jag bara en flicka här? Det som ni, men det här är rätt generellt. Alltså vi pratar ofta den här terminologin. Och det, när man sitter då som sportchef eller då, högsta hönset på den avdelningen, så blir det ofta det här som man tittar på och som man ofta får kritik på. Liksom. Det är egentligen hur coachen coachar laget, hur coachen pratar med laget, hur om han är domdastisk eller om han är ödmjuk i sin framtoning och liknande. Men det är väldigt sällan som man frågar egentligen hur laget tar det här. Alltså en grupp av människor som är så starka som ett hockeylag egentligen, de ska ju ha rätt mycket att säga till dem. Och så är det lite den svenska filosofin och den svenska stilen. Det ska vara liksom ömsesidig kontakt. Vilket innebär att egentligen har du en tränare som är för dominant, så blir det oftast lite, inte avundsjuka, men det blir lite fel i kommunikationsvägen. Du måste hela tiden så att säga ha... vi har ju sagt det, du har två öron och en mun för att du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Och det gäller väldigt mycket i den här coaching-terminologin. Alltså, för att du måste höra vad laget tycker. Och du måste faktiskt få laget att säga vad de tycker och tänker. För just komma förbi den här situationen som vi pratar om här. Att laget kanske inte kan utföra det tränaren förväntar sig att de kan. Ska kunna. Och där tror jag kanske det är en risk så att säga att man kommer man utifrån. Som Finland då, som är, vi säger det, management by Perkele kallar vi ofta när finländska coacher kommer. Ja. De är högljudda, de är starka, de är lite mörka i ögonen och sånt där, va? Det är möjligt, för att du ska se att det är väldigt många, eller väldigt få ska jag säga, utländska tränare som har lyckats i Sverige på en lång basis. De har varit här, gjort försök att få inspel och sen inte klarat av det och stuckit härifrån. För att vi har en väldigt speciell lagkultur i våra lagidrotter som handlar mycket, mycket mer om att vi har platta organisationer, medan då folk som kommer utifrån är väldigt hierarkiska ofta i sina roller som coacher och general manager och liknande.
Jag tycker det är superintressant. Vi skulle kunna prata en vecka om det där ämnet. Ibland så blir det lätt att bara rikta, tycker jag, bössan åt tränaren. Det är ju lite sportchef och hela organisationen som har gjort det där, och tar man dit en tränare som inte kan kommunicera, ja, då undrar man lite hur glad och gänget har tänkt, och jag tror att de har tänkt lite längre än så. Vi får se om skutan och riktningen vänder för mod och med eller utan Ville Nieminen. Om ni stannar kvar i den här podcasten ska ni få höra Eriks tre mest spännande tränare i just Hockeyallsvenskan och vilken är den bästa coachen Håkan har haft under sin karriär. Viaplays hockeypodcast nummer 296, där vi har pratat om covid-19, hur det sätter tänderna i elithockeyn just nu. Vi har pratat om junior-VM-schemat är släppt, och sen Ville Nieminens status i Modo och hur en tränare är och ska kunna kommunicera och när det är dags kanske lämna, om det är fel man eller kvinna på fel plats vid fel tillfälle. Det finns många sådana här aspekter, Erik, men det finns ju de här tränarna som är på gång uppåt, där allting rullar på och som får de här fina rubrikerna också. Du har fått uppgiften att dra fram Hockeyallsvenskans tre mest spännande tränare. Hur svårt var det?
Ja, det var ganska svårt. Det finns flera spännande, och du satte listans gräns till tre stycken, och då hamnar jag på vad jag, det här är ju återigen personlig, en subjektiv uppfattning, men om jag börjar längst bak så att säga i positionsspelet, så är det ju Johan Hedberg som har tagit över Mora då. Det är ju första gången han är huvudtränare. Han har ju en otrolig karriär borta i NHL, där han massor av matcher i flera olika organisationer, där New Jersey Devils var ju en organisation, där han var i Pittsburgh och Atlanta. Men sen så blev han då assisterande tränare, målvaktstränare till Peter DeBoer där i San Jose Sharks innan de fick gå därifrån. Och nu dyker han upp då i Mora, och jag tycker det är väldigt intressant. Jag känner Johan som är... Han är född 73, så han är ett år yngre än vad jag är. Så vi har ju tampats sedan vi var unga, och det är en sån här absolut superkille som var lite före sin tid, som var otroligt seriös redan på 80-90-talet och sen genom hela karriären. alltid sökte väga för att bli bättre och tog hand om sin kropp och knopp och på bästa möjliga sätt. Och jag pratade med Thomas Skogs när jag gick den här elittränarutbildningen som håller på ut gamla spelaren då, Skogs. Som, jag frågade hur ser du på Johan nu? Han var väldigt imponerad av Johans sätt att prata med spelaren, och precis som Håkan var inne på nyss, han har ett sätt att föra sig och lyssna av med spelarna deras åsikter innan han och hans stab tar beslut. Och det är ju helt i linje med till exempel John Cooper, Stanley Cup-vinnande coachen, eller Dan Tangne som fick förlängt i SOG nu, eller Grönborg. Alla de här skickliga tränarna jobbar, Rönnberg för den delen också, man jobbar på det sättet. Så Johan Hedberg för mig, otroligt spännande vad han kan uträtta som huvudtränare där i Mora.
Ja, fått en helt okej start också då när vi spelar in detta, så är Mora på sjätte plats. Kanske inte den lättaste klubben att coacha. Det har hänt mycket i Mora när vi följer dem också, Håkan. Det är en klubb som kanske smyger lite bakom Leksand, men det är skarpt läge alltid i Mora ändå, eller hur?
Ja, de är ju väldigt tydliga och öppna med sina bekymmer. Där Hermansson är ju en spelare som inte drar sig för publicitet, vare sig det är bra eller dålig. Men Hedberg tycker jag också är ett spännande. Kul också att han har en egen personlighet. Väljer ju ofta att spela 6-12, det vill säga 6 forwards, 12 forwards, bara för att ha kanske två spelare färre ombytta än alla andra lag. Men det är någonting som han är van vid borta från Nordamerika, och han menar på att det ger alla spelare extra tid att visa vad de kan på banan. Och det vet vi själva att det är ofta en diskussion som man för väldigt mycket med spelare som inte får istid. Och här behöver du inte hymlas om det. Här sitter du inte på bänken i en hel match och fryser, va, och inte får någon speltid. Utan antingen så är du med laget eller så är du inte med. Va? Och det kan ju vara faktiskt ett smart sätt att närma sig och skapa ett namn som Johan är på väg att göra.
I Mora då, där Peter Hermodsson är den som styr och ställer. Och jag älskar att ni fortfarande lever kvar den här lilla kontroversen som var mellan er där när han gick in och sa i en studiosändning att Sörgen, han kan ingen ishockey. Det har varit en liten kamp mellan er. Den får gärna fortsätta. Vi får bjuda in honom till studion någon gång, Håkan.
Ja, det är precis. Ta det. Ja.
Erik, ska vi ta två platser till?
Ja, vi tar en gammal center nu då som är tränare. Och han är just nu i Almtuna då, Robert Kimby, som jag tycker är spännande. Han var ju assisterande coach i Björklöven i fjol och är nu head coach. Han har ju varit det tidigare i Hockeyettan i Enköping och även på lägre nivå, Division 2 i Bålsta där han kommer ifrån. Men just nu då, för första gången då på hockeyallsvensk nivå, lotsar sitt Almtuna och jag tycker att han är också en sån där kille som är intressant att följa, en sån som vi kanske får se i SHL om några år. Återigen, han var center själv och han var ju en smart spelare som då implementerar den här hockeyspelförståelsen till sitt lag. 36 år, så att han är född 84, lite yngre än Johan Hedberg. Men också väldigt intressant enligt mig.
Sannoliken, han har ju lite skills han kan få leka, men också med Tony Mårtensson som assisterande general manager och Björn Danielsson som är general manager. De har byggt upp det intressant här i Almtuna och går ju helt okej också. Vad har du mer för namn då, Erik, över de mest spännande tränarna?
Ja, då tar jag den åldermannen sist, och han är ju Kiruna-sonen, född 1966, Hasse Wallson.
Oj.
Som ju också var en gammal forward. Jag såg honom väldigt ofta när han var i Boden. Såklart uppe i Kiruna. Han var IFK Kiruna och så Team Kiruna. Och sen kom han till Boden där i mitten av 90-talet. Men som tränare känner vi honom främst ju från åren i Skellefteå. När han var tillsammans med staben där Klockare och Holm och Robertsson lotsade laget till två SM-guld där. 13 och 14. Men sen hade ju ett äventyr i Schweiz där tillsammans med Lasse Johansson. Men de fick ju gå från den klubben, och då har han på något sätt tagit det lugnt. Inkomsten har varit tryggad och han har sett hockey utifrån och kommit tillbaka med fulladdade batterier. Och som han gör det, alltså Björklöven ser ju extremt bra ut där uppe. Vi har ju Per Jesus Kente som sportchef, också en gammal norrbottning. Men just Hasse Wallson då, Trots att han är rutinerad så anser jag fortfarande och har vunnit på SHL-nivå, så jag anser att han är otroligt spännande tränare. Och ett ord om jag får säga, Hasse Wallson, hård i kroppen. Okay. Jag minns alltid när man mötte honom inför matcherna där jag var i Färjestad och han i Skellefteå, vi hade ju många duster. Då kollade han om man var hård i kroppen. Det var liksom hans mått på om man var i form eller inte.
Hur gjorde han det där? En
känsla av att känsla att vara hård i kroppen. Ja, men det bara slå lite på magmusklerna och slå lite på brösten och okay. på ramen. Är man hård i kroppen, då har man chansen att vinna hockeymatcher. Så det var liksom hans... Är du hård i kroppen, Grana? Och det var hans sätt att... Och det vet jag, han implementerade ju då med Thompson, fystränande där uppe i Skellefteå, att det skulle vara ett vältränat lag som orkade spela den mest intensiva hockeyn. Och det håller han ju på att göra med Björklöven nu också, som är favoriter för mig att vinna hela Hockeyallsvenskan med Wallson som huvudtränare.
Ja, sannoliken. De är nästan för bra för Hockeyallsvenskan, Björklöven. De vinner varenda match och bara ångar på. De får vänta in det där nya slutspelet. Om det blir något nu då, med tanke på det som hände förra säsongen, när allting bara ströp, så vore det ju för jäkligt om det skulle bli så en säsong till, med tanke på det Björklöven har byggt upp och förfogar över just nu. Håkan, det här med coacher, spännande, du har ju haft väldigt många, vilken är den bästa du har haft?
Jag kan säga att jag har inte haft så många coacher.
Okay.
Jag har mest haft hockeytränare.
Ja, vad är skillnaden?
Ja, skillnaden var egentligen att på den tiden så var ju en coach, som det kallas idag då, den som egentligen tog laget ifrån första maj fram till, ja, sista matchen då. För att du hade sommarträning, du hade värvningar, du hade uppbyggnadsträning, du hade egentligen alla moment egentligen på en eller två personer, en huvudtränare och hjälptränare. Idag så är ju en coach egentligen mer ett samlande grepp av en arbetsledare för 5-6 stycken tränare i en organisation. Så att det skiljer ju lite på det epitetet. Och det närmaste coach man kunde komma på den tiden, skulle jag vilja påstå, det var när man kom upp i Tre Kronor. För då fanns det ju lite resurser. Då var det lite mer folk inblandade. Nästan på nivå med vad ett klubblag, men inte ändå tillräckligt likt ett klubblag i dagens läge. Så att, och det jag har varit ute och pratat om lite här innan, det är just det här att lyssna av ett lag. Där var ju Curre Lindström överlägsen.
Okay.
Det fanns ingen som lyssnade av ett lag på så sätt och lättade upp stämningen när det behövdes. Och egentligen skärpte stämningen eller lämnade över ansvaret också till ett visst antal spelare eller någon annan person som kunde så att säga bidra då till det som behövdes vid det tillfället. Så att jag tror att i det epitetet, så just i matchsituationer och sådär, kunde Curre vara lite virrig om ni har sett på bilderna. Han hade lite svårt att komma ihåg namn på spelare och vad det var för tecken som domaren visade och vem som var utvisad och sånt där, va? Men det tror jag, det har nästan alla coacher i något läge problemet med matchcoacherna. Men just att kunna lyssna av ett lag, få ut det bästa av sitt material och framförallt ha en bra vinstprocent. Där har vi Curre Lindström för min del.
Ja, men det viktiga helt enkelt ju. Guldkurre. Ja, faktiskt.
Guldkurre. Ja.
Men du bara... Du...
Jo, han tränar ju Jarmo Myllys, min gamla kollega där uppe i Luleå. Och Jarmo stod ju där i Globen när de tog sitt efterlängtade guld där med Curre Lindström i båset. Och Jarmo sa ju att Curre var ju precis, för att vidimera det Håkan säger, otroligt bra på att skapa en gemenskap i gruppen. Och han var ju en sån ledare som kunde hänga med ut och ta en öl efter matcherna. Det är ju nya tider nu, men på den tiden så... Direkt så började de tycka om Curre, och det var något nytt sätt att leda laget, och det gjorde att alla de här finska stjärnorna, Knatte, Fnatte, Tjatte, Kedjan och Myllys i målet och hela gänget kom tillsammans och gjorde något de inte hade mäktat med på många, många år innan Curre tog över. Så bra exempel. Conny Evensson är bara nyfiken. Hade du honom något, Håkan?
Ja, som assisterande.
Okej.
Okay. Mm. Och jag har stor respekt för Conny också, men Conny var ju då väldigt... Conny var ju en av de här typerna till som man kunde lägga över ansvar på, som jag menar på. När huvudcoach känner att det här kanske inte är riktigt min starka sida, ja, då kunde man lägga över på en sån som Conny. För Conny hade ju då otroligt många paljetter att måla på i sitt ledarskap, va? Svarta ögon pratar man med, men också väldigt kreativ, väldigt avlyssnande på spelartrupper och liknande, men kunde ryta i när det behövdes så att folk stod i vakt, va? Så att jag hade Conny som assisterande vid ett par tillfällen, men det var det enda, va? Men han skulle inte definitivt anta att jag kunde ha varit i någon liknande situation om någon annan fixar det.
Ja. Undrar varför jag sitter och kliar mig i håret här när du säger att Curre Lindström la över ansvaret på spelare också. Det känns som att det kunde gå ganska vilt till, för jag gissar att nummer 22 var en av dem som fick ansvaret. Ja, men det gick ju ofta bra för er ändå, Håkan, så att det var väl rätt, ja, melodi helt enkelt.
Ja, men du har inte att göra egentligen på med vem som person som var där, men för att i varje lag så har du ett visst antal personer som har de här förmågorna eller de här uppdragen, så att säga, så att du kan lägga över ansvar på dem. Och det var ju samma, så att säga. Du kan ju jämföra med Curres. Du ser att han har haft framgångar både i Sverige, han hade framgångar i Lettland faktiskt när han var där också med sitt lag, och Finland. Så han har alltid, ska man säga, isolerat ut de här personerna, vilka det är som han kan lägga det här ansvaret på vid vissa tillfällen. Och det är det jag menar på, att du lyssnar av och sen ser du och känner människor och känner spelare att ett, de kan ta det här är möjligt, och de kan framförallt överföra det till andra i laget också. Så att det handlar lite om det, va? Att du ska kunna känna igen de karaktärerna du har i laget. Varenda lag ser ju rent karaktärsmässigt ut ungefär samma sak, va? Du har klassens clown, du har han som är skitnervös inför matcherna, du har den här som skriker och röjer och slår i bordet och slänger grejer runt omkring det. Du har någon som sitter i hörnet och petar sig i näsan, va? Alltså du har samma karaktär i alla lag som ser likadant ut. Och då måste man som tränare kunna läsa av, eller gruppledare, läsa av vilka de här personerna och personligheterna är och vad de kan tillföra.
Mm. Ja, jag är helt inne på din linje, och det var det vi pratade om, att 6 matcher då för Wille Nieminen, men den kanske är lite för lite för att kunna hitta den dynamiken som krävs i gruppen också. Då gäller det att kunna kommunicera. Vi hoppas att han kan göra det då. Men intressant namn där med guld Curre Lindström, såklart. Ja. Du, det här med coacher, för att bli en bra coach måste man ju gå utbildningar, och det finns ju utbildningar hur många som helst nu. Vissa som man måste ha gått för att förstå det i båset på hög nivå. Och Erik, du ligger ju inte på latsidan. Du har ju knappt varit hemma den senaste tiden. Berätta, vad är det som händer?
Ja, det som händer är att redan när jag var spelare så gick jag och Thomas Berglund gick de här tränarkurserna. Så vi var ju steg 3-utbildade i stort sett när vi la av med hockey. Så det kan jag rekommendera alla tjejer och killar, att under tiden ni lirar, gå och utbilda er till tränare. För ni pratade, fint avsnitt, viktigt avsnitt förra veckan när ni pratade om det här tomheten efter karriären. Men ett sätt är att läsa tränarkurser. Och nu kände jag när det blev tomrum här efter Stanley Cup var slut, då anmälde jag mig till vad som heter Stack elittränarutbildning, och det är ju Scandinavian Top Athletic Center. Det är där bland annat Viktor Hedman har gått och tränat under 8 års tid med Joakim Dettner och Jonas Jonasson. Så att jag har suttit vid skolbänken och fått lära mig saker, och som det mesta i livet, ju mer man lär sig desto mer inser man hur lite man förstår. Och det är ju otroligt intressant att öppna den här locket på kistan och börja förstå mer om vad är det Viktor Hedman tränar på? Hur kan han ha byten på 1:30, ibland upp till 3 minuter och spela med intensitet, utföra jobb i världsklass, vila en och en halv minut och ut och spela igen. Vad är det de gör? Och den stora grejen, jag ska fatta mig kort, men en stor grej som jag lärde mig nu, som jag kan göra på er också om ni är intresserade, gratis, för jag har fått hemläxa och gör det på 10 personer. Det är att skrina av kroppen. Alltså man skrinar av rörligheten i alla muskler och tittar där det finns svaga länkar. Och jag till exempel har en svag länk i axlarna, vilket jag vet att du också har, Niklas.
Yep.
Och jag har även i höften. Så jag sa ju till den här killen Jonas som håller i det, jag vill slå 30 meter längre drivar. Ja, då skrinar vi av det. Och vi såg att vi hade enormt läckage har jag i höftpartiet och i axelpartiet. Men då får man övningar, lär sig skapa program då med 4-6 stretchövningar, 4-6 styrkeövningar för att stärka upp den svaga länken så att det blir bara en stor, stark länk. Och det är det till exempel Viktor Hedman har gjort. Och när man väl har en stark länk genom hela kroppen, då kan man gå på med tung styrketräning. Man kan träna maxstyrka och korta, hårda intervaller och så vidare. Men det börjar med att man gör nulägesanalys och screenar av. Så jag är ganska uppfylld av det nu. Jag håller håller på med det. Jag var över till grannen och frågade om han ville ha en. Det ville han ha. Så att okay. jag håller på med sånt. Men det här är ju intressant. Och jag kommer göra det här under ett halvårs tid då. Med jämna mellanrum. Fortbilda mig i det här ämnet. Men jag tycker det är spännande. För hur man än vrider och vänder så är man ju beroende av kroppen som människa.
Sannoliken. Jag tror vi ska filma det och sända live på Viaplays Facebook-sida. När Erik screenar Håkan Södergren och hittar lite läckage. Vad tror du om det, Håkan? Jag vet att du gick igång.
Jag vet att läckagen är någonstans också.
Ja, du gick igång där när du hörde att det var gratis. Och sen när han sa att man kan stå 30 meter längre driva. Då jäkla vet jag.
Ja. Det som jag har varit sålde på direkt. Alltså.
Ja, nej, men det är ju viktigt för... Och framförallt som du säger där att man kan spela längre, men samtidigt handlar det ju om säkerhet. Jag vet att du har varit på utbildning också, Erik, som du pratade om där med Fagermo och Svenska Hockeyförbundet. Att jag menar, lära sig ta emot tacklingar, lära sig tackla hela den här biten. För det är ju en otroligt farlig sport som vi sysslar med, ishockey.
Ja, det är det. Och den största utmaningen är ju att få bukt med de här skadorna. Framförallt hjärnskakningarna. Och... Om jag kopplar ihop det jag lärde mig där på elittränarutbildningen med det Fagemo och Christian Karlsson, då hockeykonsulenterna som åker runt i klubbar. Det finns ju 11 konsulenter i Sverige. Alla de har ansvar för 30 klubbar var. Så det är 330 klubbar de är ute och besöker nu med fokus på närkampsspel. Och man når alltså över 5000 ledare under den här hösten. Och det här är ju så viktigt moment att få ut och applicera i isträningen på alla ungdomar, alla killar och tjejer i olika åldrar. Att lära sig ha huvudet uppe så man kan skanna av och se när tacklingen är på väg. Att lära sig skydda sig. Att lära sig att dela ut tacklingar där det primära syftet är att separera motståndaren från pucken så att man får puckinnehav och kan spela anfallsspel. Men just de här nyckelorden att man orkar utbilda och sen orka ge feedback på träningarna för att skapa en säkrare hockey. Och kopplar vi det till fysbiten, och det var ju Fagemo och de här konsulenterna inne på också, att det gäller att bygga upp en fysik där man blir väldigt stabil i kroppen. Det går ju inte att ha en jättesvag bål och ta emot en tackling eller svaga fotleder eller vad det nu kan vara, för då kommer man ha en länk där man kollapsar när man hamnar i utsatta positioner. Så det där går ju lite hand i hand, men jag är väldigt tacksam och glad att jag gick på den här fortbildningen där jag började förstå ännu mer om närkampsspelet. Och de hade faktiskt visat en video på respektfullt bra anfallsspel från SHL och NHL, korta klipp där spelarna gör just det. Man har huvudet uppe, man är beredd att ta emot en tackling, och den som tacklar gör det in i köttet, alltså inte i huvudet utan tillräckligt bara för att separera motståndaren från pucken, och sen kan man attackera därifrån. Så att på något sätt så allt, när man lär sig saker som jag tycker är så jäkla kul, det är ju ni också, väldigt nyfiken och vill lära sig nya saker på olika områden. När man börjar förstå olika områden och börjar fläta ihop det, så ser man att det hänger samman. Alltså pusslet, för att det ska bli komplett, då behöver man alla de här olika delarna. Men jag är ju mitt uppe i det, jag är lite uppfylld, men jag försökte fatta mig kort, Niklas.
Ja, men du ska få prata mer om det där. Det ska du få göra i studion också. Men jag gissar, Håkan, i Norge så pratar man mycket om hur farlig hockeyn är, med tanke på olyckan som skedde här för ett tag sedan med en norsk talang, Mats Hildisch. Jag vet inte om jag uttalar efternamnet rätt där. Men ändå, är väl förlamad just nu, eller hur är status?
Ja, det är så att säga. Det är ju väldigt lite information just då om det, men det som har släppts då av klubb och hans föräldrar, eller klubben i, och för, är ju en utsträckt arm då egentligen från hans föräldrar just att gå ut med den informationen, det är att han vid ett olyckligt tillfälle då ramlade, slog huvud, nacke, rygg in i stolpen faktiskt i målet, och har en ryggmärgsskada som har lett till förlamning, som de säger, va. Och han är nu, ska väl föras över på en sån här rehabiliteringsinstalt som heter Sundås i närheten av sitt hem. Så att det är ju självklart mycket uppmärksamhet runt en sån oturlig och olycksalig händelse.
Ja, nej, men man blir bara så bedrövad och så ledsen. Det var ju samma sak med Tobias Forsberg när det hände här för något år sedan i Leksand. Nej, det är en farlig sport, och det är, som sagt, det går inte att träna sig till och komma undvika sådana saker. Det kommer ju alltid ske. Det förstår jag också.
Vi kände ju också då ett fall uppe i Luleå, Robban där i slutet på 80-talet va, som inträffade. Och generellt,
Hasse Norberg, alltså, precis.
Hasse Norberg, ja. Alltså många av de här situationerna, jag satt och tänkte på att det av en händelse vid något tillfälle här. Det är väldigt sällan de här situationerna inträffar så att säga vid sargen, eller just det som vi liksom hela tiden tycker vi ser för jäkligt illa ut, och det är när spelare tacklas bakifrån in i sargen. Där är det ju många gånger så att man liksom befarar att det här ska inträffa. Men många av de här situationerna som har lett till de här olycksaliga följderna, de har ju skett alltså ute på isen. Där man vid något tillfälle har slagit huvud då i stolpen eller nacken i stolpen på det här sättet. Eller att man har ramlat med huvudet på ett knä, som Hasse Norberg gjorde till exempel för att fixa in ryggmärgsskada. Forsberg var väl något liknande också, va? Så att det är så otroligt mycket otur i de här situationerna oftast som leder till de här olycksaliga följderna. Så att det är också då, vad ska man säga, i nästa perspektiv då, så måste man ju faktiskt säga också att det är en ännu större utmaning egentligen kunna exkludera de här riskmomenten som de här olycksaliga händelserna har lett till. För att om inte ishockeyn visar sig vara säker och de här händerna kan utlämnas, då kommer inte mödrar framför allt då, som bestämmer vad barnen ska syssla med, för de är fortfarande i dagens samhälle som har hand om barnen för det mesta. Så kommer inte de köra sina spelare till, eller sina söner och döttrar till ishockeyn. Då kommer de välja andra idrotter som inte har de här riskmomenten. Va? Och det är en utmaning på ungdomsnivå som vi måste faktiskt ta i rejält för att kunna få nya talanger in i ishockeyn, om det är det man är ute efter.
Helt inne på den linjen också. Ja, det var ju som vi pratade om förra veckan med min son Elton som gjorde väl en klassisk vurpa bara efter träningen var avslutad i hockeyn, landade på handleden, bröt den. Och det är såklart att det kom lite kommentarer, nu var de inte så allvarliga, men är det inte bättre att han bara spelar innebandy eller fotboll istället, eller kan börja med padel eller någonting? Det blir ju så, herregud, han kunde lika väl gjort det på skolgården, det där. Men hockeyn har det epitetet att det är en farlig sport, och så kommer det ju alltid vara. Och det är en risk som man måste jobba med, och det är härligt att de har de här utbildningarna som du pratar om där, Erik. Vi har snackat länge här i podcasten också, det har varit väldigt trevligt. Jag tänkte vi bara avsluta med en liten frågespot där. Skrik ett namn, vem som kan det här först. Vilket var det året Kurre Lindström blev guldkurre?
95.
Ja, du glömde säga namnet.
Jag ska skrika ditt namn.
Erik!
Och svaret är
87.
95, ja. Ja, 87. Där var du snäll, Håkan. Du hade kunnat smasha in den där, ja. Men det var bra. Erik plockar den där. Seger ner till Ängelholm. Och sen så vill vi ge kudos och stor respekt till Tommy Salo också, som gick ut på Facebook och berättade att det var han som hade kört rattfull. Det var ju honom vi pratade om förra veckan, så vill ni lyssna kring det. Så hade ju Rickard och Håkan väldigt bra åsikt om det där fallet. Men all respekt till Tommy Salo som gick ut med sitt namn där också och sa att det var förkastligt det han hade gjort, och vi hoppas att han får den hjälp han behöver.
Ja. Alltså, det är ju helt oförsvarligt det han har gjort, men väldigt många människor är mitt i missbruk just nu, för det är frågan om missbruk. När du fortsätter med ett beteende som får såna enormt negativa konsekvenser, du har tappat kontrollen. Det finns hjälp att få. Så i Tommy Salos fall, han säger det på Facebook, jag ska sluta med alkohol. Ja, det är bra, men du behöver hjälp. Behöver in på rehab. Alltså för att få hjälp med det. Det är inget man fixar själv. Och jag har ett nummer 020-2020-75. 020-2020-75. Där kan man få råd om man har problem med missbruk. Det första är att erkänna för sig själv. Sluta förneka. Utan jag har problem. Jag kapitulerar. Jag behöver hjälp. Så sträck ut en hand. Det finns hjälp att få. Och när man har tagit sig igenom den där mörka skogen, då kommer man ut och livet blir underbart. Men man måste börja fylla livet med positiva saker istället för flaskan, istället för spelmissbruket. Åk och spela padel med polarna, spela golf. Gör någonting där man träffar människor, man är i en positiv miljö, man får röra på sig. Då kan livet bli underbart igen, även fast man är mitt i mörkret just nu.
Bra avslutningsord på den här podcasten nummer 296. Viktigt, viktigt såklart. Vi försöker ju blanda alla ämnen här och försöker få en liten vinkling mot ishockeyn. Och det finns sannolikt mycket där ute nu att ta upp. Hoppas ni har uppskattat den här podcasten. Tack så jättemycket, Håkan Södergren.
Tack så hemskt mycket själva och ha en fortsatt trevlig onsdag.
Det ska vi verkligen ha. Angenämt att få prata med dig igen, Erik. Tack för dina åsikter och reflektioner.
Ja, tack själva. Alltså jag gick och tränade förra helgen och njöt av att höra på era röster. Och nu är jag lite tillbaka till för några år sedan, Niklas, när jag inte ville att podcasten skulle ta slut.
Men ni måste göra det.
Det är så mysigt att prata, men jag ska ut i skogen igen nu. Det är dimmigt här i Ängelholm och nu ska jag ut och kolla hur träden och fåglarna mår.
Ja, bra, för de knackar på dörren här nu. Paradise Hotel ska in här i I Like Radio Studio och ta över den här. Så att jag är inte välkommen längre. Jag måste vidare.
Kan vi inte kombinera en sändning med hockeystudion och Paradise Hotel en gång? Kan vi inte göra det?
Ja, skulle jag göra det. Det är ju samma zon här på Nent Group. Så det, ja. där kan vi trivas, garanterat.
Ja.
Jag säger det. Det finns många ämnen att diskutera. Alla har en anknytning till ishockey i slutändan ändå. Så är det. Och allt har sitt slut, så även den här podcasten. Kanske ni inte trodde, men den har faktiskt det. Nummer 296, och vi lovar att återkomma nästa vecka igen. Och vi vet att Rickard Wallins favorittränare genom tiderna, det är Harald Lyckner. Du behöver inte vara orolig, Harald. Vi ska nämna dig där också. Kul att du lyssnar på den här podcasten och till er andra också. Tack så mycket. Ha den bästa veckan som går att ha. Vi hörs. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det. Det är mål
ju! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save! That
was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.